Idag har jag ingen mindre än den härliga, omtyckta influensen och programledaren hos mig. Han har varit här tidigare, det var i och för sig för några år sedan. Men välkommen tillbaka, Daniel Paris.
Tackar, tackar.
Du måste ju umgås med varenda kändis jag känner.
Alltså det säger alla. Det känns som att det är det folk tänker om mig. Så här, varför känner han alla kändisar? Men jag har jobbat med det jag gjort i 12 år. Och jag har gjort allt ifrån radio till tv till ja, men så här, influencing. Jag har ju träffat alla och format relationer och vänskaper. Så har det verkligen blivit. Men det är som att det är mitt heltidsjobb att umgås med folk. Och så är det ju inte. Men mina andra vänner vill ju inte vara med. Och då blir det ju lätt att då tar man ju fram kameran när man är med dem. Liksom.
Men framförallt skulle jag vilja säga att du är ju alla andra kändisar som också vill hänga med dig.
Oh, äsch,
och, jo, men nej, det så är det ju. Och då är ju frågan, vad är hemligheten med din personlighet? Vad är det du kan ge alltså, oss som vi inte har?
Men, jo, men jag tror faktiskt så här att jag får höra att jag är ganska lätt att prata med. Och det har jag fått höra ända sedan jag var barn. Att så här, det känns som att du lyssnar och verkligen tar in och att jag är en ganska odömande person. Och just det här med att det är ganska högt i tak hos mig och att man väldigt sällan, eller alltså jag skulle vilja säga att man aldrig känner sig dömd hos mig. Men det är ju också för att mitt umgänge, min krets är så himla spridd. Jag har ju vänner som är allt ifrån tv-ankare till människor som jobbar på men politiskt, till strippor, till alltså, jag känner ju alla möjliga människor. Och då blir man en ganska öppen person. Och jag känner inte heller att jag vill liksom, jag vill alla att man ska känna sig dömd när man öppnar upp sig för mig eller umgås med mig. För så har jag känt tidigare när jag växte upp, att det inte riktigt fanns någon plats för mig liksom, eller att det var något fel på mig. Och ja, det var en känsla jag aldrig ville ge någon annan liksom.
Och varför kände du det?
Nej, men jag tror att det hade att göra med att så här, jag stack ut väldigt mycket när jag var yngre. Så det var ett helt annat Sverige. Det var ett helt annat. Jag växte upp en bit utanför liksom stan och sådär. Jag och min familj, vi stack ut väldigt mycket. Och jag kände typ att det var fel på den tiden. För det var det jag fick höra. Medan hemma hos oss var det alltid så här: det är bra om man sticker ut. Det är spännande att sticka ut. Det var min mamma alltid sa och min pappa. Att så här, men vad spelar det för roll liksom? Min pappa körde taxi. Och när han släppte oss vid skolan så sa pappa alltid, för jag skämdes ju för att jag alltid anlände till skolan i en taxibil, medan min pappa sa att så här, vadå, du får åka taxi varje morgon till skolan, hur häftigt är det, hur många av dina vänner kan säga det? Så de vände alltid på steken, medan jag tyckte att det var så här, ja, men folk säger typ att det är något fel på mig, eller folk ja, men så här, du jobbar inte på kontor som de andra föräldrarna. Jag var väldigt, väldigt ung när jag ens tänkte så här, och det var sånt här jag fick höra från mina klasskamrater. Men vi har alltid liksom vänt på steken hemma. Och det är därför, eller jag vet att det är därför som jag vågar ta den plats som jag tar idag. Och verkligen bara köra på. Och jag skiter ju verkligen i vad folk tycker och tänker liksom.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Gick du en väldigt etnisk svensk skola?
Ja, absolut. Absolut. Hela högstadiet, mellanstadiet, lågstadiet. Sen på gymnasiet då gick jag i en mer uppblandad skola. Men då var jag liksom ett problem av andra anledningar. Det var väldigt mycket människor från ja, men hela världen egentligen. Eller så. Och där var det inte så uppskattat att vara invandrare då, i en citationstecken och gay. Så där fick jag, jag kände av ganska mycket nationalism och rasism när upp till gymnasiet. Men i gymnasiet så kände jag extremt mycket homohat och Så det var nästan farligt stundtals liksom, att vara i skolan, att vara jag. Men jag hade alltid uppbackningen hemifrån. Så det var alltid väldigt positivt hemma. Då hade jag ändå två bröder och liksom, ja, men en pappa och en mamma från Iran. Och många tror ju att jag är typ halv eller att jag är typ adopterad eller sånt där. Men jag har liksom hel iranier till föräldrar. Och ja.
Men iranierna är ju också väldigt väl anpassade in i det svenska samhället.
Ja, jag har förstått som att det är lite antingen eller. Att antingen så jobbar man ju typ för regimen och bor i Sverige. Eller så är man mycket mer öppen.
Det finns säkert några som jobbar för regimen. Men jag skulle säga att alla iranier jag har vuxit upp med är väldigt väl anpassade, ja, och utbildade.
Utbildade och så här öppna människor.
Absolut, och ta sedan dit de kommer och försöker liksom. Vi har ju skojat ju till och med om det när vi var yngre, att iranierna var svenne och anebis. Man var ju lite avundsjuk, för att själv var man ju lite mer hårtollen. Alltså, jag vill också gå den där korta kjolen.
Och blont hår.
Jag bara liksom. Jag blonderade året. Jag vill titta, hon klär sig i en kortare kjol än vad svensken gör. Och egentligen vill man gå en kort kjol själv.
Jag känner igen det där.
Jag kan erkänna avundsjukan idag när jag blev gammal och trött.
Gammal är du väl fan inte. Alltså, Martina, du är nog det mest livsbejakande, en av de mest livsbejakande människorna jag känner. Det känns som att du alltid, alltså du lever verkligen livet. Det är så inspirerande att se. Det lilla som jag då ser, jag ser ju sociala medier, jag träffar ju dig också. Men så här, jag sa det när vi började rulla, alltså din energi, den går inte att ta miste på liksom. Man känner när du kliver in i rummet. Det är en väldigt fin egenskap.
Jag tänker inte avbryta dig.
Nej, men ta till dig, jag hoppas du tar till dig. Men jag tänker, alla säger så till dig, för det är ju verkligen så. Du är också väldigt uppskattad.
Ja, vad gullig du är. Kan du berätta lite mer om hur uppskattad jag är?
Men känner du inte det? Känner du det?
Ja, men jag tror att jag är som du. Vi älskar människor. Ja. Och älskar man människor genuint, så tror jag också att man får tillbaka.
Ja.
Jag tror väl det handlar om kanske lite grann.
Men det är ju så. Man älskar människor, man är nyfiken på människor. Och för mig är det så här, jag tycker det är så spännande att lära känna folk. Och det gör att jag har ett stort umgänge, och det handlar inte om att jag samlar på kompisar eller samlar på profiler, utan det är verkligen så här, jag är så nyfiken på människor. Och jag har vänner som är jätteunga, jag har vänner som är mycket äldre än mig, jag har vänner som är min ålder, jag har vänner med 100 barn, inga barn. Alltså så här, jag älskar det där, för att alla har sina livsöden, sina värderingar, och jag vill bara ta del av allt hela tiden, bara samla på mig allt det där i min liksom lilla kappsäck och se vad så här, jag blir inspirerad också. Jag kan ju ta till mig jättemycket av det folk säger och bara, om det där var bra, det där var intressant. Jag citerar ofta mina vänner när jag pratar med andra, att så här, ja, men så här, Martina Haag sa det här till mig, eller så får jag visa dem, Martina, för att jag tar med mig så här one-liners och bara, det här är så sjukt bra. Det här ska jag liksom leva efter.
Och det är som du säger, desto fler människor man träffar och desto mer nyfiken man är, desto mer lär man sig om andra och om världen utanför, så att säga. Det gäller bara att öppna den dörren och vara öppen. Du är ju gay och född i en muslimsk persisk familj. När fick din familj reda på att du var gay?
Alltså när jag tänker tillbaka, så jag minns alla att det har varit något så här, att jag har suttit ner och pratat. Jag har kallat till ett möte och bara, hörni, jag har någonting att berätta. Det blir inga biologiska barnbarn. Jag är homosexuell. Utan så här, jag har alltid stuckit ut jättemycket. Mina bröder har berättat det för mig. Min mamma har berättat det för mig, min pappa också. Att så här, det var alltid lite annorlunda liksom, när du var liten och så här. Vi visste ju alltid att, så här, ja, men att du förmodligen då skulle verkligen så här bejaka din homosexualitet. Och vi liksom lämnade alltid plats för det. Så jag minns inget så här supersort moment. Men jag minns att det alltid har varit liksom vedertaget. Och alltid när jag berättade om vad jag blev retad för, eller hur jag blev retad och mobbad eller så, så var det aldrig något snack om att så här, men är det så? Har de rätt? Utan det var mer bara så här, stå upp för dig själv och stå upp för den du är. Så jag hade liksom aldrig något så stort moment. Men jag har aldrig heller lagt band på mig själv. Jag har aldrig liksom försökt vara någon jag inte är. Så det har aldrig behövts ha den här stora liksom. Hade jag varit mer liksom straight acting eller mer liksom straight passing, så tror jag att det hade varit mer nödvändigt liksom.
Du var ju en filur, eller vad man ska säga, redan i tidig ålder. Och du visste väl ganska snabbt att så här, ja, men jag måste ju ha ett jobb där jag kan synas och höras.
Ja.
Sen är ju du väldigt, vilket är lite paradoxalt, för att det är som du säger, du är väldigt öppen och du träffar mycket folk och du pratar och hej och hå. Men jag har ju alltid upplevt dig som diplomaten. Jag skulle säga att jag är mycket mer framfusig och säger vad jag tycker och tänker. Kan kanske såra eller, du vet, säga saker som kanske inte faller man har inte alltid tungan rätt i munnen. Men på dig känns det som att du alltid har tungan rätt i munnen.
Nej, men jag försöker ändå typ neutralisera samtal ganska ofta. För jag tror att det i många lägen kan bli ganska... Det är väldigt lätt att samtal blir hårda. Och jag märker att det inte riktigt alltid sitter så väl med mig. Och därför försöker jag vara ganska diplomatisk. Försöker se alla sidor. För att jag tror att det blir bäst så. Samtidigt som så här, att vara så där rak som du kan vara ibland är ju också bra, för att det kan också, det är så himla tydligt. Jag har många vänner som är lite som du är, men att jag försöker vara lite mer så här, typ hur ledsen någon är på sin kompis, så försöker jag kanske liksom att ge lite av den kompisens perspektiv medan jag tröstar, för att jag försöker typ, jag vet inte, jag tänker att det neutraliserar situationen, att man kanske inte gasar upp någon eller så där. Men ibland kanske det är bra att man blir lite uppgasad. Ibland kanske man ska vara lite mer så här, dumpa den där kompisen, umgås inte, alltså så här så. För jag tror till och med att du har sagt sådana saker till mig ibland, men jag har varit lite ledsen på att säga, men skit i den där kompisen, det är ingen kompis, typ sådär. Men då så här, jag har en liten bit dit, för jag vill tro det bästa om exakt alla. Men det är inte helt dåligt det där heller, alltså ditt spår. Ibland behöver nog sådana som jag lite mer av ditt spår.
Och jag kanske behöver lite av ditt spår.
Man kanske kan ta varandra. Men förstår du vad jag menar? Att så här,
jag förstår precis vad
jag
menar.
Tänka också, du är ju mamma. Jag kan också tänka mig att så här...
Nej, jag har varit större sedan jag var liten.
Nej, men att, har du alltid varit så här,
ja,
tydlig?
Jag har alltid varit straightforward. Och, ja. Jag har aldrig velat vara elak.
Nej,
det vill
det
jag
understryka.
Men jag liksom... Om någon täpper till mig där uppe, då spricker det där nere. Alltså det funkar liksom inte. Jag måste bara tömma påsen och säga att det här är vad jag känner, det här är vad jag tycker. Mm. Som nu till exempel med Instagram och en högt uppsatt politiker i Omsorg som skriver att islam är en vidrig religion i Expressen. Då känner jag bara så här, nej, jag måste bemöta det här. Jag tycker inte det är okej som muslim att man bränner Koranen. Nej, jag skulle inte gå dit till någon samlingsplats och skrika på någon som bränner, för jag tycker det är idioter som gör det och jag vill inte ge dem min uppmärksamhet. Men jag tycker att det ska förbjudas. Jag tycker det ska förbjudas på samma sätt som man inte ska mobbas och snacka, liksom, kalla folk för saker och ting, så tycker jag inte man bränner upp en helig skrift. Och att lägga det då på de som har blivit utsatta visar ju vilka fördomar han själv har. Och då går jag ut på mitt Instagram och skriver vad jag tycker och tänker. Och det kanske inte alla vågar göra, men då känner jag bara att om jag inte gör det, så står jag liksom inte upp för mina känslor.
Men vart kommer det? För jag vet, du växte upp med ganska många syskon. Kände du även hemma att du alltid fick ut allt du ville alltid? Var ni ett sånt hushåll? Eller var det att du kanske var tvungen att lägga band på dig själv ibland för att det inte fanns utrymme eller så?
Nu är jag näst äldst i syskonskaran, så jag fick ju mitt utrymme och jag tog mitt utrymme. Och var väldigt mycket liksom sa vad jag tyckte och tänkte. Det var aldrig, jag menar, jag kunde bråka med mina föräldrar också, men mamma var ju, min mamma är ju som du. Mm. Så att min mamma sa aldrig emot på något sätt. Nej. Så att det var ju öppet mål hela tiden.
Ja, då.
Jag kunde säga precis vad jag ville. Hon bara, ja, okej, absolut, absolut. Och så kunde, var det inte så att hon alltid lyssnade. Men hon gav mig utrymmet i alla fall och uttrycka mina känslor och säga vad jag tycker och tänker. Hon har alltid liksom stått upp bakom mig. Mm. Så att, kanske inte med vissa kulturella arv, men med mina åsikter och med mina känslor. Mm. Men... Så är det ju, och det är det tror jag som har gjort den till den starka personen man är också. Mm. Att man just har fått utrymmet och att de har klappat en på axeln. Både liksom när det är rätt också när det är fel. Mm. Men aldrig riktigt satte ner foten och sådär. Men det är också, men också med mycket kärlek och sådär och trygghet. Så att, då blir man väl kanske ändå okej, tänker jag.
Ja,
som människa.
Jag tror ju mycket på uppbackning hemifrån. Det är ju väldigt många, även inom psykologin, som inte tror så mycket på det här, ja, men hemifrån. Att så här, det spelar ingen roll, uppväxten är bara, man kan ändå... Men, och jag har full respekt för det, men jag tror verkligen att man blir präglad av sin uppväxt. Alltså på ett enormt sätt.
100%. Och jag dras ju också till många människor som har en grundtrygghet i sig.
Ja.
Och det, ibland pratar man om att lika barn leka bäst. Och jag tror inte att jag dras till dem för att jag tänker, den där personen ska jag dras till. Utan jag känner bara att det finns samma typ av trygghet och därför dras man till den personen. Mm. Och man, du vet, man scrollar på Instagram och då lyssnar man ju på många såna här kloka människor som säger massa saker. Och jag, det var någon som pratade om just det här med att det är svårt till exempel för en kvinna att träffa en rätt man om man inte kanske haft en förebild hos sin pappa. Ja. För man vet inte hur en bra man ska vara. Och det är klart, där har ju miljön påverkat den här kvinnan. Och jag tror att det är klart miljö påverkar 100%. Mm. Och sen är det ju många som hittar sin väg i livet ändå. Man får inte heller glömma, ibland är det inte bara pappa och mamma som präglar ditt liv. Det kan vara läraren i skolan, det kan vara grannen, det kan vara din mormor, det kan vara kusinerna, det kan vara vänner. Och det finns ju faktiskt många, även om man har haft en jobbig uppväxt, som har sökt tryggheten utanför familjen och hittat den rätta vägen ändå. Mm. Men har man haft det jobbigt så är det ju lätt att man har sämre självkänsla och att man får dras med det ganska mycket i livet. Mm. Så såklart, vi är båda överens om att miljön påverkar. När gjorde du ditt första tv-framträdande?
Jag var 22. Jag var 21 när jag spelade in och 22 när det sändes. Så jag fick väl mitt mediala genombrott då. Det hette Ung och bortskämd och gick på SVT. Men grejen är att så här, ja, det sändes och det blev ju jättemycket skriverier och i public service och så här, ska det här verkligen SVT göra sånt här? Och så här, vi hade jättemycket tittarsiffror och sånt. Men jag pluggade på universitetet. Och jag kunde inte leva på mitt kändiskap. Jag var jätteigenkänd ett tag. Alltså verkligen så här på ett sätt som var helt galet. Men jag var ändå tvungen att liksom gå till skolan och plugga. Alltså jag tjänade inga pengar på det där. Liksom. Så, men det var min första så här smak av liksom medielivet. Typ. Och allt det positiva men också det negativa som kom med det. Som kom med att vara liksom gay och utländsk i tv-rutan 2011. Det var liksom inte helt fine. Faktiskt,
hur blev du bemött?
Nej, men jag fick väldigt mycket liksom vidriga kommentarer om liksom mitt utseende, och rasistiska kommentarer, homohatiska kommentarer, kommentarer på mina föräldrar förmodligen jobbade svart för vi bodde i en villa. Alltså, det var ju väldigt så här, knäppa kommentarer som folk skrev. Och jag var ju så ung och jag var ju så himla anonym innan. Jag var 21 år gammal, pluggade på universitetet, hade typ 5 kompisar, bodde i Viksjö. Så det var så knappt att folk skulle ha en åsikt. Och det stod i tidningen så stora artiklar om så här, de bortskämda barnen i rutan, ska mina skattepengar gå till det här? Ja men gud, liksom ursinnet mot de här ungdomarna som var liksom en bild på lilla mig typ. Så det var så här knäppt, men samtidigt som folk älskade det också såklart. Jag fick ju verkligen känna på lite det här med familjer som kom fram på stan och bara, vi kollar varje måndag och vi hejar på dig, du är vår favorit och så här. Det var väldigt mycket sånt. Jag bara, gud, vad sjukt. Det var från en dag till en annan.
Varför ställde du upp?
Alltså jag ställde upp där för att jag tyckte det verkade som en rolig grej. SVT letade människor till en serie som de skulle göra. De nämnde inte vad den skulle heta för det fanns ingen namn. Och så sa de bara att så här, ja, men ni ska typ driva ett hushåll själva. Och jag hade sett The Simple Life med Paris Hilton och Nicole Richie. Och tänkte bara så här, ja, men det är perfekt, jag vill ju vara Paris Hilton liksom, Daniel Paris. Så ja, men jag ställer upp, så jag tog ett uppehåll från mina studier, spelade in det där i 5 veckor, kom tillbaks och började plugga igen på universitetet. Men ja, gud, jag minns det så väl, typ mina lektorer, liksom, de säger ju aldrig någonting, de är nästan maskiner i sitt utlärande. Liksom. Men när det hade sänt sen, eller under sändningen, de bara, Daniel, är det du som är med där i programmet på SVT liksom, att man var så här, är det du? Är det samma person typ? Jag bara, jo men det är det. Men redan då visste jag ju hur man skulle göra tv. Jag ville ju underhålla, jag visste ju typ, man märkte ganska tidigt vad de ville ha då av oss som var med i det där. Och jag var ju så beredd på att göra det. Ja gud, alltså jag minns vi skulle göra någon sån här modevisning med återanvända kläder. Och då stod jag där och bara, en modevisning! Jag har bara 3 ord! Jag dör! Alltså det, jag övade ju alla såna här roliga one-liners i mitt huvud. Jag visste liksom, jag ville underhålla.
Du ville bli kändis redan tidigt då kan man säga.
Alltså jag ville bli kändis, men det var ju mest för att jag såg inte mig själv någonstans till exempel. Jag kände ju, alltså när jag kollade på tv, i media, i tidningar, det fanns liksom ingen plats för någon som mig. Och det fanns verkligen ingen plats för någon som mig i Viksjö heller. Så jag kände bara så här, jag är typ inte särskilt uppskattad av liksom normen, medienormen, för att det finns ju ingen som mig där, och jag är inte särskilt uppskattad i lilla Viksjö där jag bor, eller i Jakan där alla ville döda mig. Så fan, det finns ju hur många som helst som sticker ut. Varför kan inte jag bara få bli en förebild för dem som inte passar in då, liksom? Jag ska visa folk. Så det var mer det. Jag ville bli en röst och få en plattform att kunna nå ut med mitt. Inte typ ta selfies på stan kändis för sakens skull bara. Nu tar jag ju selfies och jag tycker det är jättekul, men det var inte det som var liksom målet.
Nu jobbar du ju både med Efter Fem. Mm. Du gör lite TikTok
spaningar.
Ja. Och du är med i Postkodlotteriet. Mm. Och hur är det då? Känns det kul?
Det känns jättekul.
Du har ju ändå tagit ett kliv framåt, så att säga. Och så gör du gör ju nagellack och du gör ju reklam på Instagram och så vidare.
Barnböcker. Ja, jo, det är klart. Och det är jätteroligt. Och just de här formaten då, som jag gör just nu, är ju stora, breda format som nästan är större ute i landet än vad de är i vår lilla Stockholmsbubbla som vi hänger i. Så det känns jättekul. Och det känns jätteroligt att få visa upp liksom, ja, men du vet så här, en kille som mig med nagellack var inte helt givet i de här formaten innan, i ett nyhetsprogram eller i liksom ett stort folkligt program som Postkodlotteriet. Och så här, det känns jättekul att så här, alla människor får se att alla människor får vara som de är. Och det som är så roligt med det är att så här, när jag var med i Kompani Svan till exempel, ett militärprogram där jag verkligen, det sändes förra året, det var så många människor som hörde av sig till mig och sa liksom att, ja, men Daniel, så här, jag är en man, typ, jag har gått på Kompani Svan, så här, jag kanske aldrig kommer bära klänningar, jag kanske aldrig kommer lacka naglarna som du gör, men att du går din egen väg inspirerar mig till att också vilja gå min egen väg. Jag skulle vilja skola om mig, eller så här, någon bara, jag har sagt upp mig, jag kommer satsa på min dröm, jag ska göra det här. Så här, ja, men jag säger inte att jag är ansvarig för det här, men de här ändå av sig till mig och menar på att, så här, men jag såg dig, du gör det här, varför ska inte jag då kunna göra det här? Så det handlar inte om att så här, allas rätt att bära nagellack eller så här. Det handlar bara om att så här, fan, vi blir skolade till ett visst mönster, att vara på ett visst sätt, gör det här, gör den här resan, var som alla andra. Okej, men det funkar inte för alla. Folk mår dåligt över att behöva vara som alla andra, de vill vara sig själva. Om jag kan liksom inspirera med bara några få procent och få någon att bara så här, spräcka sin lilla bubbla som de ändå inte vill vara i, då är det ju värt det. Det är det jag vill göra som en kändis liksom.
Ja, kan man få en människa att må bättre så mår man ju bättre själv.
Så mycket, och det är därför också jag valde att plugga till socionom, och jag ville ju bli terapeut från början. Det var det som var målet liksom. Och jag kanske kommer bli det, jag kan fortfarande bygga på det här 1,5 året som krävs på min socionomutbildning. Men jag har alltid velat så här, hjälpa, lyssna, inspirera. Och så här, hur jag nu har gjort det, man har ju fått hitta det liksom, för att livet händer ju och saker händer och det blir roliga grejer. Liksom, så. Men man får hitta sitt sätt att göra det på. Och det börjar lossna mer och mer för mig varje dag.
Vi gjorde ju Herre på täppan ihop, du och jag. Det är ju så här lekprogram. Och så skulle vi hoppa käpphäst. Kommer du ihåg vilken ångest du hade för det? Berätta.
Ja, jag minns det så väl. Jag minns det så väl. Jag kommer ihåg att alltså, svetten bara rann. Jag fick ångest. Men grejen är att jag har alltid varit så himla stark i så här, den jag är. Ända sedan jag var liten. Men det jag inte har insett, eller det jag insett nu i vuxen ålder, var att, så här, att gå så hårt åt den jag var och ta så mycket plats, trots att folk verkligen inte uppskattade det. Alltså vi snackade liksom, det ropades i korridoren, det slängdes grejer efter mig. Folk kunde så här, trycka upp mig mot väggen, skrika i mitt ansikte. Alltså jag var 10, 11, 12, 13 år. Men jag körde på ändå, jag bara vägrade. Men det skapade trauman hos mig. Jag märker ju det nu. Jag märker det hela tiden. Särskilt då här på täppan. Det var som i en gympasal och jag skulle då hoppa en käpphäst. Alla hade så roligt, det garvades, det high-fivades. Jag kastas tillbaka till skolgympan som var en så jobbig miljö för mig. Det var exakt likadant. Alla stod så där på sidan, man skulle göra någonting, jag var alltid sist. Och jag bara fick en sån panikångest. Fast jag kollade i publiken och det var liksom, på tal om att jag känner alla kändisar, det var ju bara folk jag kände. Och jag var ju omringad av kärlek, det var ju inte som i skol. Du var där, alltså så här. Men jag mådde så dåligt, för min hjärna kunde inte processa att så här, du går inte i skolan längre, det här är inte den miljön, det här är en bra, kärleksfull miljö. Så ja, jag åkte ju på den, åkte ut i programmet. Men ja, jag började faktiskt gå i terapi igen efter det, just för de här grejerna, för jag insåg att jag hade ganska mycket outrätt fortfarande. Så det var ju bra på det sättet. Men fan vad jobbigt det var för mig.
Here's a cool fact. a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
De här, har du några av de här skolungdomarna bett om ursäkt i vuxen ålder?
Några stycken har hört av sig och sådär. Mina föräldrar bodde ju kvar i Viksjö ganska länge också, så jag var ju där i huset en del fram till 2018 när de sålde. Så jag kunde gå in i vissa ibland, och jag kunde gå in i vissa så här. Ja, men jag kommer ihåg så här, vissa bodde ju kvar i Viksjö. Deras barn kunde komma fram till mig och bara, du gick i samma klass som min pappa. Och så sa jag, men gud, vad heter din pappa? Och så sa de för- och efternamnet liksom, och jag bara, gud, det var liksom en av mina största mobbare typ. Jag skulle aldrig säga det till den personens barn, men då kan det bli lite så här: okej, okay, men han mobbade ju mig, men berätta nu för sina barn att vi gick i samma klass. Alltså du vet, det är så knäppt liksom. Men ja, då kände jag så här: wow, shit. Och det är också ett erkännande på ett sätt. Jag tänker att vi var unga och dumma liksom. Det är inte heller så konstigt att man mobbar någon som mig. Om du tänker på hur media såg ut på den tiden, och du tänker på hur Sverige såg ut på den tiden, då är det klart att vi kan hamna i situationer där vissa människor som tillhör normen anser sig vara bättre än oss andra.
Ja, eller jag tror också så här. Jag tror att också vuxenansvaret är större idag än vad det var för 15-20 år sedan. Jag menar, jaha, killar puttas i korridoren. Det är ungefär så att, ja, men det är typiskt killar liksom. Mm. Vi lägger oss inte i det där. Nej. Fast det är egentligen en systematisk mobbning. Mm. Och jag tror att, exakt, skulle du prata med alla de där killarna idag, det är säkert, många av dem är säkert jättebra killar.
Ja, säkert.
Det är bara det liksom att så här, de hamnar i något sånt här pick on Daniel Paris day liksom. Mm. Och fattade kanske inte riktigt så här, ja. Och fatta kanske inte riktigt så här, hur jävla dåligt du mådde utav det. Nu finns det ju idioter, men jag tror att många barn kanske inte riktigt förstår. Man måste nästan sätta dem ner och bara, hur skulle du må om någon gjorde så här mot dig? Och jag tror att lärarna där har brustit väldigt mycket i att se vad som händer runt omkring dem. Och också föräldrarna. Men dina föräldrar ringde aldrig hem till andra föräldrar?
Nej, och jag försökte också. Jag tog upp mycket mina föräldrar, men jag skonade dem mycket också. För jag vet också att så här, jag ville inte att de skulle få höra vissa saker. Så jag höll mig också ganska stark. Och sen så här, ibland så kändes det som att jag hade massa kompisar. Och ibland så kändes det som att jag inte hade några kompisar. Ibland så kom samma människor, särskilt i gymnasiet, beroende på vilka jag var med. Ibland så kom liksom samma mobbare fram till mig när jag satt med vissa och var skittrevlig liksom. Och dagen efter när jag var själv och skulle gå från en lektion till en annan, då var det samma person som utsatte mig för mobbning. Så det var så här svårt för mig. Typ, för jag har ju pratat med ganska mycket, och ibland hör vissa av sig från gymnasiet och bara, fan Daniel, alltså kompisar. Jag hade ingen aning om att du kände så här. Några som jag kanske hade vissa kurser med eller vissa klasser. Jag hade ingen aning om att det var så här, säger de. Jag bara, nej, jag fattar att du inte hade det. För att ibland så fattar jag själv inte riktigt att det var så här. Plus att jag var i skolan varje dag, jag hade höga betyg. Jag var väldigt så här, målmedveten att så här, jag kommer skaffa mig en utbildning, jag kommer dra härifrån. Alltså jag kommer inte låta det här påverka mina studier. Man kan tänka sig annars att blir man utsatt så kanske man uteblir från vissa grejer, för man orkar inte. Men ljudet, jag körde på. Men det är också så jag fick de här traumorna som kommer fram, till exempel då i Herre på täppan, ett lekprogram där vi ska ha skitkul. Så står jag och bara svettas och har hjärtklappning, och jag kommer att jag var helt suddig och jag bad alla vända sig om. Mycket har ju klippts bort liksom. Jag bara, kan alla vända sig om, det är för många som tittar på mig. Det var ju helt knäppt liksom. Men det blir ju sådär i hjärnan när man pushar igenom sina trauma. Jag var så ung och så här, inte processar dem sen. Då bubblar de ju upp lite då och då.
Nej, men jag förstår den känslan 100%. Det räcker med att du blir nervös för någonting och så, eller jättestressad, så blir det inte som du har tänkt dig.
Exakt.
du börjar skaka i kroppen eller vad det än är. Det går inte att styra hjärnan, för hjärnan bara tar upp någonting som man inte vill att den ska ta upp, men man kan liksom inte stoppa det sätt, för det går för fort.
Det är så sjukt att det är så, man måste ta kontrollen över hjärnan. Hjärnan är inte alltid på en sida.
Nej, men känslorna tar över, historien tar över, alltså din historia tar över vad som händer här och nu, och det är ingenting du kan hjälpa, för att det sitter så djupt rotat känslomässigt, saker och ting som man kanske har tryckt ner.
Verkligen.
Så jag fattar den 100%. Men jag menar, idag är det ju ingen synd om dig, tänker jag.
Nej. Oh, gud, det hade nästan varit mitt värsta. Att
alla
folk tror att jag försöker
dig, Daniel. Nej, absolut inte. Jag vill bara klargöra för alla att du är otroligt omtyckt. Du är ju jättekompis med Katrin Zytomierska.
Ja.
Och där kan vi ju prata om Opposite Attracts.
Ja.
Eller hur? Berätta om kärleken till Katrin.
Alltså, kärleken till Katrin är väldigt stor. Hon påminner mig om hur min mamma var när min mamma var yngre. Och hon är ju väldigt, väldigt snäll och väldigt, väldigt rak och ärlig. Sen vet inte jag så här, hur mycket det rimmar med hennes person att jag sitter och pratar om hur gullig hon är. Liksom. Men hon är ju det, och hon är superintressant att lyssna på. Och jag tror verkligen så här, hon har bidragit med jättemycket på tal om perspektiv då. Och jag tror verkligen att, så här, att jag också har influerat henne med saker och ting som jag tycker och så här, och saker och ting som är mitt liv, sånt som jag är. För i slutändan så är hon liksom en privilegierad vit kvinna. Och jag är en liksom gay kille med Mellanöstern påbrå. Nu har ju Katrin också utländsk påbrå, men europeiskt. Och liksom, jag tror lätt att så här, vi har ju också ganska väldigt mycket samtal. Och det är sjukt intressant. Sen är vi så här ganska olika, men ändå rätt lika. Grejen med Katrin också som jag gillar, det är att typ många så här influencers kan man vara, man kan få ett visst bemötande, så kan man ändå vara lite osäker på vad som sägs när man lämnar rummet. Men med Katrin behöver aldrig känna så. Och det är väldigt skönt. Hon är liksom alltid rak och ärlig, och det är inga frågetecken.
Ja, hon vågar ju stå upp för vad hon tycker och
verkligen,
tänker.
Verkligen, verkligen.
Sen kan man tycka att det är galna idéer, eller man kan tycka att man inte håller med alls. Men också, vad jag tycker är fascinerande med Katrin, det är ju också att hon kan så här ändra sig.
Ja, och hon är så öppen för det också.
Hon är öppen för det. Hon bara, jag hade fel och det var jävligt dumt. Och det är så här, okej, som hela den här coronasituationen. Ja. Jag vet ju att vi bråkade upp på Instagram om det.
Du och Katrin?
Ja, 100%.
Men det är det som är, hon har ju inte den här stoltheten som väldigt många har. Hon är ju öppen för att, alltså dels lyssna på en. Hon lyssnar ju på den andra sidan. När man vill prata med henne eller när man vill liksom. Och det är det, hon är inte så här cementerad alltid. Och det tycker jag inte annat, för det är inte jag heller. Jag vill inte vara cementerad. Jag vill vara öppen. Jag vill att folk ska känna att jag lyssnar, att jag tar in det de säger. Och det kan man inte göra till 100% om man anser sig vara så här, nej, ja, det är my way or the highway. Jag har rätt. Och så här, det är ett livsfarligt tänk. Om vi har människor som bara umgås med folk som tycker exakt likadant, för det har jag gjort. Alltså 2010, 2011, 2012, innan 2014, då hängde jag bara med folk som tyckte exakt som mig. Ja, men du vet, hade så här, de åsikterna, vi hängde på samma restauranger. Men du vet, så här, det finns en hel värld här ute där så här, dina åsikter kanske behövs ännu mer än vad de gör i din lilla umgängeskrets där alla tycker samma saker. För det är, så ändrar vi inte världen, så ändrar vi inte perspektiv, så ändrar vi inte i samhället. Och det är så vi skapar ett polariserat samhälle som vi faktiskt lever i på väldigt många sätt just nu. Och där insåg jag att så här, nej, det är livsfarligt att bara hänga med folk som tycker som jag tycker. För att så här, ingen går framåt. Ingenting händer.
Men det är ändå härligt. Det är kul att se er två, för ni har ju blivit lite av ett radarpar.
Ja, alltså jag älskar henne. Hon är verkligen så rolig. Hon sätter färg på mitt liv. Piggar upp i vardagen. Det gör hon verkligen.
Ja, men finns det ingenting du tjafsar med henne om då?
Ja, men vi har ju diskussioner hela tiden. Och det är väl det som är det roliga. Och så här, och jag tror att det är det, så här, den förutfattade meningen som finns av oss, det är att så här, Katrin bara säger en massa saker och jag bara håller med och smeker henne med oss. Och det är det vi spelar på mycket i sociala medier också, så här, att så här, ja, men hon säger någonting och jag sitter där bredvid, ah, gumman, du har så rätt. Men det är också så här, det är roligt, det är entertainment, det är någonting man skapar och sådär. Men vi har diskussioner ofta.
Finns det någonting som du bara, äntligen har ändrat hennes åsikt i det här?
Jag vet inte om jag vill liksom ändra åsikter helt och fullt heller. Jag tror bara att så här, ibland vill man bara bli hörd. Så här, ta in mitt perspektiv, för att jag, när jag tittar mig runt i ditt umgänge, så du känner bara en som mig som har med sig det här som jag har med mig, så lyssna på mig liksom. Och hon gör ju det liksom, för hon känner ju väldigt mycket så här välbärgade, halliga, vita människor som är jättesnälla människor, men jag har ju med mitt annat perspektiv och liksom har en helt annan resa.
Har du blivit polare nu med Julia och Bingo också?
Alltså jag kände ju Bingo innan jag kände Katrin faktiskt, genom jobbet. Han fotade mina första pressbilder, jag var väldigt stolt över det. Foto, Bingo är mer. Han är skitsnäll också, och Julia har jag träffat lite så här till och från, men mest då genom Bingo. Jag var på deras förlovning och så här. De är jättesnälla och jätteinkluderande liksom i familjen och så här. Så Bingo och Julia har ju, eller Bingo har ju landstället bredvid Katrins. Så när jag är där och de är där, så umgås jag så där. Men ja. Men jag känner liksom Katrin mycket bättre. Men jag tycker att de är jättesnälla och gulliga och så här. De är väldigt roliga, Bingo och Julia. Det är alltid något så här hyss för sig eller något kul som händer. Eller, vet, de sitter inte stilla en sekund. Jag blir typ helt slut. Jag bara, gud, jag är som en gammal farbror bredvid er två. Men det är roligt. Bingo är så snäll också.
Ja, de är faktiskt härliga. Och det är kul att hela den här familjekonstellationen funkar liksom.
Ja, precis. Och det, jag kan tänka mig att den också är så här, de måste inspirera så många familjer till att så här, ja, men när man separerar eller vad som helst, att man liksom lägger det bakom sig, och har man barn så fokuserar man på att göra det så bra som möjligt för barnen.
Men sen har du ju nu också börjat hänga med Sofia Wistam, ja. Martina Haag,
ja.
Stora kändisar.
Ja, stora kändisar.
Stora kändisar.
Sofia Wistam var ju typ min idol när jag var liten. Jag säger ju alltid det. Alltså varenda gång vi typ käkar lunch, jag sitter på middag och bara, Sofia, jag äter middag med min idol. Så här, hon bara, va? Och du vet så här, ja, hon är grym. Hon är skitspännande också så här, hur hon lever och hur hon är och så här, alla stories. Hon har ju varit liksom i branschen i forever. Och Martina Haag är ju världens mest, du vet, så inkluderande, så hon var ju den typ som typ gav mig en så här känsla för skärgården och känsla för att åka båt i Djurgården och så där. Jag växte ju upp visserligen i en villa i Viksjö, men det var det enda min familj hade. Vi hade det där huset och vi hade två bilar.
Som de hade köpt för svarta pengar.
Ja, precis, för de här svarta pengarna. Men du vet, jag har ju aldrig varit ute i skärgården eller så här, åkt båt eller sådana saker. Det har jag fått göra. Allt det där har jag fått upptäcka som vuxen. Och där har Martina faktiskt varit en stor del av det. Att så här, bjudit med och visat upp och så här. Ja, hon är skitrolig också.
Ja, verkligen. Alltså, och Sofia är fantastisk.
Det är så mycket roliga. Förstår du vad jag menar? Hur kan man inte liksom hänga med alla som vill hänga med en som är i vår bransch? Alla är så udda fåglar och alla är så härliga. Och jag tror det är därför jag dragit till showbiz. För det jag växte upp, där stack jag ut och jag var bara liksom lite annorlunda. Här i den här branschen, i den här bubblan, där sticker alla ut och alla är så intressanta och det är så okej att få vara den man är. Det är som att vi hänger i Studio 54 varje dag.
Du har ju otroligt mycket tjejkompisar.
Ja.
Och det är en fördom som man har om gay-killar. Att, och det är ju en fördom som oftast stämmer.
Ja, främst tjejkompisar. Ja.
Främst tjejkompisar. Man vill inte ligga med dem, man vill hänga med dem. Man är ju fascinerad av kvinnor, men that's it.
Man dras till starka kvinnor.
Ja, det gör man. Eller?
Ja, det gör man.
Ja. För jag känner att många gay-killar dras till mig.
Ja. Men du är ju också...
För att jag är en stark tjej då.
En stark kvinna, du tar plats, du... Ja, men du är härlig liksom. Det är kul. Du är ingen panelhöna.
Och jag tvärtom. Jag dras ju till gaykillar.
Ja, men
det kanske för att de ser upp till mig. Jag vet inte.
Lite så.
Nej, jag har ingen aning.
Du kanske inte lägger så mycket värdering i
nej, det. Nej, men jag gör nog det faktiskt någonstans. Det finns något kreativt i det också på något sätt. Det. För att många gaykillar är ju kreativa också.
Ja.
Så man gillar kreativa människor.
Mm, verkligen.
Hur kommer sig, du som är så härlig och sprudlande glad och alla älskar dig, varför är du hela tiden den eviga singeln?
Ja,
och du visste att det var den frågan som skulle ställas.
Ja, alltså, vet du vad jag tänker?
Känner du inte det?
Jo, men kanske lite.
Ja.
För jag vet att du har snackat om det också innan. Jag tror typ att så här, jag känner mig så sedd och hörd och bekräftad. Jag känner mig så omhuldad. Att så här, jag känner inte att jag behöver det där liksom, komma hem till någon om natten eller liksom efter jobbet grejen. Just för att jag känner så här, jag har så mycket folk runt mig. Jag känner mig älskad, jag känner mig sedd, jag känner mig hörd. Det är klart det skulle vara kul att träffa någon, absolut. Och det skulle kännas som en tillgång då till mitt liv. Men det har liksom inte varit ett akut måste. För att jag känner inget så här riktigt tomrum faktiskt. Och jag har inte heller någon så här biologisk klocka, att jag måste bli liksom befruktad eller sådär. Så det är som man som ändå har ett stort kontaktnät eller nätverk, så kan det lätt bli att man känner lite så här, ganska skönt att komma hem till en tom lägenhet. Alltså den här tragiken har liksom försvunnit i det där, för att jag känner mig väldigt sedd och hörd. Men hade jag levt mitt gamla liv till exempel, när jag bodde i Viksjö och bara hade liksom 4 kompisar, det är inget fel på det. Men ett ganska enkelt liv liksom. Tränade 3 gånger i veckan, alltså du vet så här. Men då kanske det hade varit viktigare för mig att träffa någon och liksom så här, ja, men sätta igång någon slags familj eller så här, du vet, flytta in till stan eller så här. Jag har ju gjort allt det där själv.
Jo, men vill man inte ha närhet, tänker jag, och känna en så här tvåsamhet?
Jag vet inte om jag vill känna tvåsamhet, jag är inte helt säker. Men jag går ju på så här kaffedejter, promenaddejter. Och
tresamhet
så här,
då?
Ja, tresamhet. Ja, det kanske är det som är min grej. Nej, men så här, sånt gör jag ju ibland, liksom, och träffar intressanta människor. Jag var och tog en kaffe med en kille för några veckor sedan. Så här, svinintressant snubbe, liksom. Bara snackade, det asbra samtal. Kanske mer som kompisar, men ändå så här, ambitionen var ju så här dejting, du vet. Så jag utmanar mig själv lite där också, att så här, göra det också. Gå på dejter. Men ja, vi får se.
Är du med någon dejtingapp?
Alltså, jag har kört lite Tinder typ. Och det är kul, socialt. Alltså många av dem som är på Tinder, alltså Grej Stockholm är inte så stort. Många av dem har vi träffat på andra sätt eller har gemensamma vänner eller sådär. Men det är en ganska nice isbrytare också. Och jag snackade med en kompis om det. Hon bara, men alltså straight Tinder är samma sak. Hon bara, jag får också bara upp killar som jag har träffat på ett eller annat sätt. Liksom. Jag bara, ja, det är väl det som är grejen med Stockholm och Sverige. Det är lite lagom stort. Så vi får se. Om några år kanske jag träffar någon lite mer seriös då. We'll se.
Dina föräldrar, är de på dig? Så jag skulle inte träffa någon dag.
Ja, det är de. Men jag har ju 2 äldre syskon och de har ju skaffat barn och sådär. Så, men jo, men de är lite så här, ah, när ska du träffa någon? Alltså, min mamma bara, Daniel, du var själv hela tiden, är det så kul? Jag bara, ja.
Leva i celibat.
Ja, men typ hon bara, är det så roligt verkligen att vara själv? Typ, jag bara, mamma, jag tycker det just nu.
Kan ni prata öppet om sex, du, din mamma?
Jo, men vi pratar ganska öppet och sådär. Men sen liksom, jag vet inte hur mycket sånt som jag tar upp med henne, för jag vet inte vilket, så här, när jag tar upp saker med folk så vill jag generellt ha en åsikt eller ett perspektiv eller så att de ska komma med någonting till mig. Så jag vet inte så här, vad det ska tillföra att prata med min mamma och sådär, men hon vet att jag lever själv och hon vet att sådana grejer, hon frågar hur det går på dejter och så här, har hon träffat någon och så här. Hur går det där? Hon frågar mycket om mina vänner. Hon är väldigt investerad. Liksom. Hur mår den? Jag såg att den är gravid och den har fått barn. Jag såg Kinsa häromdagen med en barnvagn. Jag bara, ja.
Så. Det är så gulligt med föräldrar som bryr sig.
Hon är väldigt engagerad i liksom, mina vänners liv.
Jo, men det är att många, liksom, vad man ska säga, kändisar eller whatever, som har en känd dotter eller son. Ja. Det är ju så här, människor så här, som kanske lever i en liten stad eller sådär och läser i tidningarna, och då vet man att ens barn känner de personerna och då vill man ju ha liksom lite direkt information.
Ja.
Alltså den är ju inte så konstig egentligen. Jag skulle också vara nyfiken om mitt barn var känt och jag inte var det och satt där och kanske inte hade, ja, men så här, levde i någon liten stad och jobbade på något bageri, inte vet jag, och så vill man ju veta vad som händer i den där kändisbubblan på något sätt. Men vad folk inte fattar generellt sett är så här, det är vanliga människor.
Ja,
alltså så här, de går också på toaletten, de går också och lägger sig, de har också mensvärk.
Ja.
De har också skrikiga nätter med barn som är sjukt jobbiga liksom. Så att, om man nu är kvinna då. Eller man.
Eller man,
förlåt.
Det där är så att du säger bara, Tina, för att när jag jobbade på Energy 2017-2018, då har jag ändå så här, intervjuade Lady Gaga, Liam Payne, Julia Michaels, som, ja, men du vet, så här, jag träffade så många riktiga kändis, alltså så här, internationella superstjärnor. Och det är Lady Gaga kommer in liksom, gnuggar sig i ögonen och bara, I'm sorry, I'm a little tired from yesterday, och bara så här, I feel like shit today, Daniel. Alltså det är Lady Gaga, och det här är bara några år sedan, hon är en mega stjärna liksom. Sitter och berättar om så här, du vet, hon bara, jag var ute till sent igår, så jag är astrött och jag kommer inte ur sängen. Det tror man inte att Lady Gaga ska säga till en total främling som mig. Liam Payne, han var med i One Direction liksom, världens största pojkband, sitter också och bara, ja, ah, men så här, ja, ah, men berättar det blir vissa grejer. Julia Michaels som bara, I broke up with my boyfriend yesterday, I think I need a hug, och bara så här, kramar mig. Jag bara, ja, självklart. Det är en helt vanlig person. Och så berättar jag någonting för henne, och jag bara så här, hon bara, ni kan sända det, men ni får visa, alltså det så här, hon är så öppen och bara så här, folk är verkligen sina autentiska jag hela tiden, Och så här, ja, man kan jobba med någonting som gör det mer eller mindre påpassad eller som sätter den på en viss pedestal eller en viss plattform. Men du vet, livet drabbar oss alla. Och man är inte så långt ifrån de här personerna. Alltså, menar, du känner mig som har intervjuat Lady Gaga. Då är du alltså typ ett steg ifrån henne, typ. Att jag från lilla Viksjö, alltså så här, jag hade två kompisar. En sa så här, åkt till London och träffat henne. Har high-fivat med henne. Så egentligen, den här världen är inte så stor. Och vi är nog inte så himla olika varandra, trots allt.
Och så är det det jag också försöker förklara med olika etniciteter och religiontillhörigheter och allt vad det nu heter. Vi är människor.
Ja, jag vet.
Och när, jag brukar ju nu säga att jag är världsmedborgare. För att så, här,
så säger min pappa alltid.
Ja, alltså, vem bryr sig? Om jag vill bo i Spanien så gör jag det. Vill jag bo i Sverige gör jag det. Så länge jag inte gör någon annan illa. Jag får väl... Vem tillhör jordklotet egentligen? Mm. Vi är människor som börjar dra massa gränser till höger och vänster.
Ja, jag vet.
Om man nu ska vara lite så här filosofisk.
Men det är ju så. Och liksom så här, fatta att någon liksom ritade upp någon slags jordklot för 100 år sedan när världen såg helt annorlunda ut. Och nu sitter vi och bara, de här landsgränserna, de är så heliga för vissa människor.
Mm.
Och vi bara så här, du vet, river ner natur och bygger hus eller står och vaktar de här gränserna. Vissa regeringar, de står liksom med pistoler och skjuter ner båtar som försöker så här, som har klarat sig, som är överlyckliga av att se land, men de får inte släppas in. Alltså, förstår du hur sjukt det är? Så här, vem fan, vilka fan är vi att sättas över? Alltså, det är bara så sjukt. Man inser ju mer och mer hur hittepå allting är.
Ja, det är jag hittepå.
Alltså, du vet.
Det är faktiskt hittepå. Alltså, det är klart det måste finnas landgränser. Nu ska vi så inte klart, verka helt klart, borta i huvudet.
Nej, men du fattar inte det.
Jag förstår grejen om man tänker tillbaka flera tusen år. Man tänker framåt också med alla naturkatastrofer. Vad skulle man göra? Vi leker med tanken på att halva jordklotet förgörs. Ska de då inte kunna bo på andra sidan av jordklotet? Alltså så här,
men det är det. Klimatflyktingar är ju vår nästa stora humanitära katastrof. Det kommer inte gå att bo på vissa delar. Ska vi då sitta och bara, nej tyvärr. Det är ju en slump att Sverige då hamnar i ett land eller på en plats där det kanske är kallt så att vi inte kommer få den här hettan.
Avslutningsvis, Daniel, hur ser ditt liv ut här nu närmsta tiden?
Nej, men det ser väl ganska härligt ut. Jag fyller 35 snart, så jag har bokat en resa. Jag ska till Lissabon, jag ska till en kompis. Det ska bli trevligt och jag är ganska ledig i sommar. Jag jobbar en del, jag jobbar ganska mycket. Så jag ska försöka att bara vara typ och ha det bra. Och sen snart börjar ju hösten och då drar väl allting igång igen liksom. Själv då?
Nej, det blir landet och Frankrike. Och det är ju 3 barn. Och de ska ju liksom till höger och vänster. De har kommit upp en ålder nu. Jag ska till Skåne, jag ska till Göteborg.
Ja, men de är stora nu, dina barn.
Herregud, så här, var är du? Klockan är 1:30 på natten. Men jag är hos en kompis. Jag bara, okej. Varför är din mobil avstängd? Varför har jag fått liksom jaga dig via 10 andra polare för att nå fram till dig? Det är bara en massa jävla oro. Hela tiden.
Ja, men de är ju ansvarsfulla.
Ja, jag hoppas det.
Alltså, jag bara minns när Märta visade mig en bild och hon var så liten. Och sen träffade jag ju på er på diplomat. Jag bara, vad hände? Alltså, hur blev hon stor när jag fortfarande är 22?
Right? Ja, hon är längre än vad jag är nu. Du ser, tiden går fort.
Hur blir alla mina vänners barn äldre när jag fortfarande är 22 år? Jag fattar ingenting.
Skulle du säga, exakt, du är fortfarande så ung. Avslutningsvis, tycker du att du tjänar tillräckligt bra med pengar?
Jag tycker att jag utvärderar det varje år. Så här, kan jag fortfarande vara frilans om man ser till min utbildning, min ålder och alla sådana där saker? Så här, är det här ens lönt? Men det går ganska bra för mitt AB. Liksom. Helt okej. Jag är ganska, så här, jag har placerat en del pengar på börsen och så här, jag är rätt nöjd. Jag är nöjd med mitt ekonomiska läge.
Tack för att du kom hit.
Nej, men Martina, tack snälla. Det här har varit ett otroligt samtal.
Ja, tack.
Det tackar jag för.
Thank you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.